Välkomna till God Ton, en podcast med mig, Hanif Bali och Per Lindgren.
Tjena.
Per, jag gillar såna här grejer i grejer. Mm-hmm. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag såg en bild häromdagen då det var någon som stekte en kyckling doppad i ägg. Och jag gillar det. Alltså det är så här, vi är så jävla cool. Vi är en cool varelse när vi kan ta och döda ett djur och doppa den i deras barn och sen äta det. Förstår du vad jag menar?
Ja, och så jag en rysk docka.
Exakt, jag såg en sån här jätterolig klipp där det var en australiensisk fiskare som hade fångat en babyhaj, eller det såg ut som en liten haj. Mm. Men jag är inte för att man fångar hajar, eller jag vet inte om det var en liksom rödlistad haj eller vad det var. Mm. Jag är inte för det, men det såg ut som en jätteliten vit haj. Mm-hmm. Och han hade gjort en bong ur den. Nämligen han hade gjort ett hål i huvudet på den. Och ur svansen typ så rökte han upp på gräset. Och medans han gör det här så spelar han Baby Shark. Har du hört Baby Shark?
Ja, det har jag. Det har jag.
Jag måste få spela Baby Shark. Så jävla bra. Jag har lyssnat på den här hela igår och idag.
Är du säker på att det inte var du som rökte ur den där hajen?
Alltså, det är så jävla bra, för jag tittade på videon. Mm. Och jag blev så lycklig när jag såg den. Det verkar vara någon asiatisk produktion. Mm. Och det har blivit en superhit. Verkar som miljontals visningar. Mm. Och det här bolaget verkar bara göra massa virala liksom babyvideos. Och den har alla triggers i sig. Mm-hmm. Alla triggers.
Vadå?
Killen är klädd i blått. Mm. Tjejen är klädd i rosa. När de gör Baby Shark gör de ju så här lilla handen med bara med händerna, så gör de den här haj liksom äta haj tecken eller vad det är. Mm. Och när det är mamman så är det lite större. Det är inte liksom bara med fingrar, utan det är liksom med hela handen så där. Mm. Och när det är pappa så är det med hela armen man gör den här hajrörelsen. Och sen så är mamman och rosa, pappan är blå. Det är liksom allt är kodat. Mm. Och jag blev så här glad över det. Över någonting jag inte reflekterat över ens tidigare.
Asiaterna har liksom inte fått gå Södertörns högskola.
Exakt. Och det fick mig också inse hur jävla effektiv den här liksom vänsterpropagandan är. För att jag blir alltså glad när det förekommer. Hur mycket har de penetrerat mitt sinne? När jag anser att så här, när det är en video som inte är helt könsneutral, någon form av liksom vinst för högern och freden och friheten ja. I världen. Liksom. Ja. Så ja, jag reflekterade över, alltså, säga vad man vill om dem. De är effektiva. De har lyckats. De har ju lyckats.
Ja, okay, jag är ju malinerad. Jag trodde först du menade asiaterna.
Nej, ja, det också. Det ska man inte säga då. Men de här vänstermänniskorna också. Men de är vårt hopp, alltså, asiaterna. Ja. Jag tror det kommer skitsvårt att sälja in den här genusgrejen för asiater.
Ja, lätt. Alltså, det kommer inte flyga överhuvudtaget.
Fan. Det är därför det var nice i Japan.
Ja, men jag kan tänka mig det.
Det är som ett Sverige, fast jättekonservativt. Förstår du? Kulturellt konservativt. Ja. De är ju superateister och de är supersekulära och de är hyperrationella, kollektivistiska som Sverige och så. Men de är ju konservativa också. Och det är inte så att jag är jättestort fan och konservativ. Jag är det mest dekadenta jävla svinet som finns. Men det är inte kul att vara dekadent svin i en värld där alla är det. Nej. Förstår vad jag menar?
Precis.
Man vill ju vara det i en värld där det är förbjudet. Ja. Men det var lite därför jag gillar det.
Ja, intressant att du tar upp med barn TV eller vad man ska säga. För det är det ju i någon mening. För jag hade nämligen tänkt att prata just om barnprogram. Mm-hmm. Gillar du barnprogram?
Alltså jag var ju en sån som, vi hade bara, i stora delar av mitt liv hade vi bara ettan, tvåan, fyran.
Mm.
Och du förstår ju vilken mardröm det är.
Japp, jag vet.
För att efter att SVT la av med Disney Dags, så var det ju kört.
Ja.
Det var fucking kört, det var Pingu.
Ja.
Det var det du hade.
Ja.
Och det, ibland så hade ju TV4 något bra, liksom, men det är väldigt sällan.
Mm.
Men alltså, du ville ju åt TV3.
Mm, exakt.
De hade ju Sonic på morgonen. Fucking Sonic. Min dröm var att vakna någon gång och titta på Sonic. När vi åkte bort så försökte jag ta reda på liksom, om de här släktingarna eller familjevänner vi skulle sova över hos i Malmö eller vad det var, hade de TV3.
Mm.
Och de hade oftast det. Och det var ju drömmen.
Mm. Jag är lite lagd åt samma håll, för det du pratar om är ju tecknat, liksom, att det är the shit. Alltså, och jag har alltid gillat tecknat, alltså typ Kalle Anka eller så här, även 3D-animerat, typ Finding Nemo. Liksom. Och det här, jag gillar det fortfarande.
Men det är ju mycket senare,
Finding Nemo. Jo, jag vet, men jag gillar det fortfarande. Jag gillar tecknade program. Men det här gällde ju då även när jag var barn. Men jag hade väldigt svårt för otecknade barnprogram när jag var liten.
Ja, alltså spelade barnprogram. Jag håller med. Fruktansvärt.
Och ändå så var det så här, jag kollade liksom lite plikttroget på de här, men jag gillade dem oftast inte.
Jag
inte
ens, alltså, Björnes magasin.
Ja, men precis. Jag alltså Björnes magasin, det var introfilmen till Björnes magasin som var kul.
Det var nice. Och låten.
Ja,
och sen när
it.
De bytte den, då kan de dra åt helvete.
Ja.
Och sen så bytte de också Bullybumpas intro, och då kunde de också dra åt helvete. I och för sig var jag säkert 25 års ålder när de gjorde det. Men det...
Ja. Ja, men precis. Och nej, men jag gillade inte ens julkalendrarna. Liksom. Alltså, alla var klistrade till julkalendrarna.
Jag gillade Petson
och Findus. Ja, precis. Det är den alla återkommer till. Och, ja, det är väl den bästa, men det är fortfarande spelat. Alltså, varför kan det inte bara få...
Varför sa du så? Varför sa du nu att det var den bästa? Vet du hur mycket reaktioner vi kommer få nu?
Ja.
Kommer alla med ett rövhål ha ett åsikt om...
Ja,
liksom...
ja men jag tror att det var den bästa i...
Det var den bästa, vill jag bara säga. Man ska aldrig säga vilken som är bästa.
Men det finns en sån här trolltyg eller någon sån här skit som alla pratar om. Men den var liksom före min tid. Men i varje fall, det känns som att vi har liksom samma syn på det. När jag kollade på Lilla Sportspegeln, jag genomled Lilla Sportspegeln i väntan på Tom och Jerry eller de här olympiska spelen. Det var liksom de här tecknade småsnuttarna i slutet. Det var det som var the shit. Och ett av problemen jag har med då spelade barnprogram är att det alltid är de vuxna med sämst koll på vad som är kul i barnens ögon som producerar barnprogram. Ja. Så alltså, när jag växte upp, det absolut värsta som fanns på TV, det var ICA i rutan. Såg du det här?
What the fuck är det?
Alltså det är svårt att återge vad det var för någonting.
Det är jättestor åldersdifferens mellan varandra.
Nej, jag vet. Men det här var när jag var väldigt liten.
Ja, men jag bodde inte i Sverige då.
Nej.
Du var tvungen att gå dit.
Tro mig, alltså, du missade inget.
Exakt. Det var ett militärläger i Irak.
Fan. Jag vet inte, alltså, så här, jag vill inte liksom bagatellisera vad du har genomlidit, men alltså ICA Nord.
Men
det
är liksom, tecknat.
Det här är en kvinna som du liksom säger, ja, men det går nog att jämställa med jävla flyktingläger och kolla på det här. Alltså. ICA Nord då, det är en kvinna som hon liksom gick runt då i någon slags studio och pratade på bred skånska med ett skelett som hon kallade för Åke. Och ibland så mimade hon och dansade jättekonstigt. Och det här påminner väldigt mycket om The Black Lodge i Twin Peaks. Vi kan kika lite.
Idag ska jag snickra en cykel. Åke, ger du mig rubanken som ligger där borta? Åke, ge mig rubanken. Jag måste ha en rubank här.
Ja.
Vad i helvete? Ja, vet du vem det är?
Vem är det?
Det är ju hon, den här kåtbocken i Kvarterets gatan. Det är hon, den här kåta kvinnan i...
Ja, de pratar exakt likadant.
Nej, men det är hon! Det är den skådespelaren.
Nej.
Jo, det är, samma, det är samma skådespelare.
Nej.
Jo, det är det. Helvete!
Det kan det inte vara.
Jo, det är kåtbocken i Kvarterets gatan.
Jag lovar att det inte är det.
Jo, hon heter typ Kåta Ulrika eller vad hon gör.
Nej, men hon heter ju ICA Nord.
Nej, men hon heter ju inte så på riktigt väl?
Det här är, hon heter ju för fan ICA Nord på riktigt.
Nej men det är ju hon. Det är hon eller en
syster. Jag tror att hon som du pratar om heter någon Anna eller något sådär. Hon som imiterar också.
De ser likadana ut. De pratar likadant och de ser likadana ut.
Ja, men det är inte omöjligt att hon det är inspirerat
Mona,
av Ica
Nord. Det är ju kåta, hon är kåta tjejen i kvarterets gatan fast med Mona Sahlin-frilla.
Ja, men i vilket fall, det här skiten är jag uppväxt med. Och jag skulle sätta vitala organ på att liksom, om man slängde in en extra timme Tom och Jerry så hade det blivit en större succé än jävla Ica i rutan. Men det gjorde man inte, för det var liksom inte tillräckligt finkulturellt för SVT.
Vet du vad min pappa hade?
Berätta.
Han hade 7 band Tom och Jerry på VHS.
Fan vad lyxigt.
Som han hade spelat in. När de hade TV3 någon gång i tiden antar jag.
Ja.
Och det var vår räddning. Vi kunde bara när som helst sätta på VHS med bara reklamfria klipp på Tom och Jerry.
Det är så att jag blir avundsjuk nu på det. Så du ser. Mm. Din compound var inte så dum ändå.
Det flyter livet.
Men det här, jag tror ju att det här liksom var varför man inte gjorde så att man satsade på liksom, ja, men sånt som barn verkligen tyckte om var ju liksom för att det inte var finkulturellt nog. Alltså, då skulle man ha någon sån här konstfacksproduktion liksom. Och sen så var de ju tvungna att spara pengar också för att de var ju tvungna att avlöna den här Staffan Westerberg som hade alla sina psykedeliska produktioner. Han gjorde den här Lillstrumpan och Systeryster och Vilse i pannkakan. Alltså det var så här ångestframkallande skit som, det finns inte en enda ljusglimt med skiten och det är ingenting som barnen kan skratta åt eller sådär, utan det handlar mest om att den här Staffan Westerberg, han ville liksom få någon slags utlopp för så här existentiella frågeställningar. Det här är ett klipp från Lillstrump och Systeryster.
Där uppe, Systeryster, är himlen och kallas för livet efter detta.
Vad är då detta, Lillstrump? Det kan du väl berätta?
Detta, lilla syster, det är jag och du som sitter och tittar på verandan just nu. Men livet efter detta har jag ingen aning om. Vet bara att det kanske kommer så småningom.
Oj, 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 oj. Det är nog lite svårt att förstå hur det efter detta kommer att gå.
Ja, så ska man prata om döden liksom, i mina jävla strumpor. Det är helt sinnessjukt. Och, men en annan sak som har bidragit till att jag... inte
fan, jag får ångest av det här redan nu. Jag börjar tänka på det de säger.
Ja, verkligen. Alltså, man går ner i ett mörkt hål bara. Men en sak som också har bidragit till att jag inte har gillat otecknade barnprogram är att jag alltid har tyckt att det är jävligt obehagligt när vuxna ska låtsas vara barn.
Ja.
Alltså det är så överspelat och onaturligt. Väldigt Morgan Allingsk.
Det är ageplay, heter det.
Ageplay?
Ja.
Du har alltid så här något... engelskt begrepp för allting jag pratar om. Som är det, du har liksom alltid doktorerat i ämnen när jag pratar om.
Men det är ju bara sökorden på sidor. Det är bara, ageplay heter ju när i en relation, när en leker lite yngre än vad den är. Utan det är att man adopterar vissa element av liksom av åldersdifferens liksom.
Och
det kallas för ageplay. Och de är ju som konstanta age players.
Ja.
Och det finns inget mer frustrerande än det.
Nej, exakt. Och jag tycker också att det här onaturliga vuxenbeteendet, det vittnar om liksom hur vuxenvärlden ser på barn. Alltså det här överenergiska. Mm. Det liksom tecknar en inte så smickrande nidbild av hur man ser på barn. Och ett av de värre exemplen jag har sett på när man då... beter sig på det här sättet, det är faktiskt inte från ett barnprogram, utan det här är ett klipp från en lärare som på en jävla söndag, den kristna dagen för vila, så skickar han ett klipp till sina elever som liksom för att påminna om att helgen snart är slut. Alltså så här, så det verkar som att det är allt annat överskuggande budskapet från honom här. Så här, ja, men imorgon är det måndag och då ska ni gå upp tidigt. Och liksom...
någon form av inspirationsvideo till måndag?
Jajamensan.
Oh my god, min lärare hade skickat det till mig. Nej, jag hade alltså, hoppat av skolan.
Ja, ja. Och lyssna på hur han pratar till eleverna med en så här naivistisk, liksom, sorglös ton. Och hur ogenuint det är.
Jag måste titta hur han ser ut. Åh nej, han har keps på sig. Han har fucking keps på sig.
Hej, magister Nordström här. Hoppas allting är bra med er. Idag är det söndag och här kommer söndagspeppen. Imorgon när vi vaknar, då börjar en ny vecka med 5 fantastiska dagar. Där vi ska ha ett absolut yttersta och lite till. Varje dag när jag går till min arbetsplats har jag 3 saker med mig. Det är engagemang, ett leende och kärlek. Jag tycker det är riktigt viktiga grejer att ha med sig för att det ska bli bra dagar för, både för mig och för min omgivning. Och ni som inte har detta har ju ett erbjudande. I den här guldboxen så har jag engagemang, leende och kärlek. Den här kan man köpa av mig. Nej, man kan inte köpa de här grejerna. Det måste komma inifrån här och här uppe. Engagemanget, leendet och kärleken. Man måste plocka fram det. Man måste bestämma sig. För det kommer underlätta för mig och för dem runt omkring. Och jag tror att använder man de här tre grejerna så kan dagarna bli riktigt bra. Nu önskar jag en riktigt bra vecka. Var rädd om er.
Vi ses. Det är fan kvällningar alltså. För fan vad vedervärdigt. Alltså det där är min nidbild av Malmö. Det där är Behrang Mir i Malmö. Vet du vem Behrang Mir är?
Nej.
Han var med i Melodifestivalen.
Mm.
Och hela hans grej är att han var en förvuxen 35-åring.
Mm.
Som liksom, och låtsades vara 17. Som hade sån här stor keps på sig som den här jävla tönten har. Och bara så här...
Ja, så jävla störigt.
Och bara körde den här kärlek och engagemang och bla bla bla, och körde det och så här, gick och integrationsföreläste eller vad fan han gjorde liksom. Naturligtvis. Och det var hans väg in i Melodifestivalen.
Ja.
Och verkligen bara så här, och kunde rappa. Mm. Men det var också så här Will Smith rap. Det var liksom
precis, clean. Vet,
så här, det var cleant. Mm. Så han kunde fortfarande bli bokad av kommunen liksom. Jag hatar den typen av det är så fruktansvärt.
Den här snubben då, han är vald till årets lärare.
Nej,
2017. Jo då. Och så han är känd då, han är känd för sina fredagsdanser och sin YouTube-kanal. Och han
är känd bland vuxna för det. Han kan ju omöjligt
exakt.
Vara känd bland ungdomar.
Nej,
för det.
Såklart inte. Och hojta om de här eleverna som han har presterar högre än andra. I så fall så kan jag liksom överväga fredagsdans med min dotter, men jag kommer inte hålla andan tills de gör det. Liksom. Det här är bara att han försöker sätta sig själv i första rummet. Han tycker att det är kul med en jävla liksom en YouTube-kanal. Och så har han så här någon egen hälsning, det vill säga olika slags high fives med varje elev. Vilket för övrigt är...
Det är ju en viral grej som
det är snott.
Från,
Det var ju en snubbe i USA som gjorde det där. Det är snott. Det är som när Paolo Roberto gjorde det här att han skulle bara äta hamburgare 100 år efter att Super Size Me hade kommit. Liksom. Så här, tvåa på bollen. Det här är han gjort liksom.
Gud. Det där är allt som... Är, alltså varje stad har sina egna strukturer i hur man kan lyckas.
Mm.
Och i Malmö... Då är det att vara en förvuxen man, alltså förvuxen pojke i en manskropp som har på sig så här keps och pratar om kärlek och engagemang och i alla olika jävla former. Det är alltid det från Malmö.
Ja, och genomgående för det som vi har pratat om nu är att det här, alltså det vuxna perspektivet som skiner igenom i det som riktar sig till barn. Alltså Kalle Anka kan ju i och för sig vara kul liksom även för vuxna, men skillnaden i ansatsen kring Kalle Anka är ju liksom att det är det roliga som står i första rummet. Alltså det är en aggressiv, egoistisk anka som lackar ur när allting går åt helvete. Jag önskar att barnprogram kunde få vara precis så bekymmersfria. Det är liksom det, är det som är mitt case, om man säger så. Och det är ju inte dags för att vår dotter ska börja kolla på barnprogram, men jag har ändå kastat ett öga på vad det finns för barnprogram där ute. Och då sprang jag in i någonting på SVT som heter Tvillingarna Bomb.
Och vänta, va?
Jag hör hur det lät. Tvillingarna Bob.
Bob? Ja. Okej. Okay. Jag tänkte, det vore ju i och för sig jävligt samtida att ha Tvillingarna Bomb med tanke på att SVT tidigare liksom lärt barnen hur man... Ett, hade lärt barnen hur man blir rånad på rätt sätt, och sen hade någon jävla gangsterrappares flickvän någon jävla sommarshow för barnen på Skansen liksom. Och nu var det väl bara gräddet på mosen och få till Tvillingarna Bomb.
Ja visst, så här små dagisbarn som går ut med så här bombväst. Eller vet du, det är så här skyddsdräkt. Nej, Bob. Och det här är då ett program som handlar om Olga och hennes tvillingbror Bamse. Jag tänkte att vi ska lyssna på intromusiken som kanske förklarar lite bättre om vad det här handlar om, det här programmet.
Bye.
Vad i helvete? Man är det man känner sig som.
Mm. Så de föddes som flickor, men sen så fattade den här Bamsa att han var en pojke. Och då var han ju det såklart, och så får man vara det man vill.
Introt kändes som, du vet, den här Björn Rosensöns låten. Du vet,
den här
Egon skulle fylla 5 år nästa dag, för han var 4 år.
Ja. Ja,
men så här, för de rabblar ju upp allting han vill ha. Ja. Och de rabblar ju upp allting de har.
Ja.
Och en get.
Men precis, men det är det som är så, alltså, så här, but get on with it. Så här. Vi har en get och mamma och pappa. Och bara så här, men det här är nog inte hela storyn. Det är något annat ni är ute efter. Ja, men i alla fall, jag tänkte inte gå in i den här liksom maratondiskussionen om könsidentitet. Det kanske vi kan göra någon annan gång.
Vi har redan gjort det 5 gånger, tror jag.
Ja, precis. Men jag har en stilla undran. Varför är det så att 99% av alla barnprogram ska vara så tydligt präglad av vuxenvärldens preferenser? Alltså, så idag är liksom det finaste som finns att vara klimatsmart, för mångkultur och att kön är något man definierar själv. Och om man då lever efter de liksom 3 ledstjärnorna, då kan man ju få göra det, men måste det påverkas liksom vad barnen tittar på? Kan inte barnen få ha lite kul? Alltså, varför ska det här vara liksom det barnen ska titta på?
Men då, barnen tittar ju inte på det. De sitter ju med en jävla padda och går in och lyssnar på Shark Song.
Ja, men förmodligen.
Så är det ju. Alltså, det här bygger ju på... Det här är ju varför P3 håller på att läggas ner, för att ingen lyssnar på det. Mm. Som vi pratade i förra avsnittet. Och det här är ju exakt samma problem, tror jag, SVT har på sina på tv-sidan.
Mm.
Det är ju också att... Det är ju så himla svårt att mäta hur många det är som tittar på det. För de kan alltid säga, ja, men det är säkert jättemånga som tittar på linjär tv. Det är det ju såklart inte. Hur många jävla föräldrar tittar på linjär tv med sina ungar?
Nej, precis.
Inga.
Nej.
Och de här klippen tittas inte på. Och medan SVT producerar dem fortfarande för att på något sätt... liksom, ja, för sig själva på något sätt. Och sen så triggar det bara vuxenvärlden.
Mm.
Det måste, ja, men
jag är så jävla mätt på det här. Och jag har en spaning... Vi följer upp det sen och se om jag får rätt. Jag tror att julkalendern kommer handla någonting om klimat. Och det kommer vara minst en tjej med slöja i den. Och då kan man tycka vad fan man vill om klimatfrågan eller slöja. Men frågan är, måste barnprogrammen präglas av det här? Varför kan inte julkalendern förhandla om tomtar? Och varför kan inte liksom barnprogram förhandla om en arg anka? Varför måste det alltid vara de vuxnas huvudbry? Alltså, vi har inte kommit en millimeter sen Staffan Westerberg, så här Lillstrump och Syster Yster, för Tvillingarna Bob är exakt samma skit.
Ja, men det här är ju egentligen en förlängning av diskussionen i Sölvesborg, du vet. De har ju förbjudit Pride flaggan. Eller snarare har de en policy som flera andra kommuner har, nämligen att man bara får flagga med svenska flaggan, liksom, eller officiella flaggor.
Mm.
Eller vid besök från andra länder får man flagga med deras, men då finns det speciella regler hur man gör det och så. Men då har det blivit en stor diskussion även i Sölvesborg på, då har de tagit en så här, man ska ta provokativ konst exempelvis.
Nej.
Vilket... Och då har det blivit en stor diskussion om att säga, nu går högern in och styr kulturen.
Mm.
Och det här är ju exakt samma sak, fast tvärtom. Det här är ju bara så här, det här är bara ren så här vänsterprojektion, vad vi vill att ungarna ska tänka på och titta på. Och jag önskar de gjorde mer av det. För reaktionen hos kids när de blir liksom matade klimat och genus och sånt är alltså totalt tvärtom. De blir ju kontrarevolutionärer.
Precis, det kommer en pubertet sen.
Ja, men exakt. För det är ju så här, varför är Mjölbypartiet det största politiska partiet på sociala medier? Alltså, det kan inte finnas så jävla många raggare som snusar och så där ute. Och det här påverkar ju, jag tror så här, det har hjälpt Swedish Match säkert asmycket att få bibehålla snusandet bland kidsen. Liksom, på i alla fall viss nivå, men alltså... I stor utsträckning så är det liksom så bara, fuck det här du pratar om. Vi fattar, det är viktigt liksom, men fuck er, nu ska vi driva om det.
Ah.
Och då är det, och hela den här generationen som är så här, jag är en Apache-helikopter, jag definierar mig som det, istället för kön. Alla de är ju så här, ja, men födda 98 och framåt liksom.
Mm. Mm.
Det är en mikroskopisk andel av millennials, alltså typ min generation, som är kontrarevolutionär till det. Nej. Utan den breda massan hittar du i en klass. När du frågar kids i en klass så säger de ju så här, nej, men det är ungefär 50-50. för 50% i klassen bryr sig inte liksom, liksom, och sen är det 50% som är emot det, och sen finns det någon arg feminist liksom. Mm. Det är ungefär den liksom, sammansättningen. Och jag tror det är nästan bra att de pushar ut det här. Jag börjar vända i frågan. Jag tror det är bra att de pushar ut det här, för att det leder till att folk bara lackar på det, och så blir de som mig. De tittar på ett jävla hajklipp där pappan får vara blå och liksom lite större än mamman, och så blir de glada över det.
Jag har en fråga som jag verkligen är intresserad av din syn på. För att jag håller liksom försöka på att mejsla ut en ståndpunkt, och jag tror att jag har liksom landat ner i vad jag tycker, men jag är inte helt bestämd på det. Och jag funderar lite på om högern håller på att göra samma fel som vänstern kring att man måste uttrycka sig med precis rätt ord. Så här, jag ska förklara. Jag lyssnade på en P3-dokumentär om en familj i Göteborg, där det var tre syskon som hade radikaliserats och rest ner till Syrien i olika omgångar för att ansluta sig till IS. Har du hört den här?
Nej, men jag har sett folk dela den, och jag pallar inte lyssna på deras story.
Nej.
Jag pallar inte mänskliggöra dem.
Nej, jag förstår. Men det var en syster som åkte ner med två barn, och när hon återvände till Sverige så hade hennes ena barn, hennes son, hade dött. Mm. Han dog när han lekte med en bomb i deras hem, och så exploderade den.
Det var den här handgranatgrejen eller något, vad det var.
Ja, jag vet inte. Jag vet inte om det var just en handgranat. Mm. Och när hon kom hem då mådde hon väldigt dåligt psykiskt och gick djupare ner i en depression. Och om det här så uttryckte sig journalisten som hade gjort dokumentären. Han uttryckte sig så här.
Det går så långt att socialtjänsten omhändertar Saras dotter.
Och min initiala reaktion när jag hörde det var att jag blev jävligt irriterad. Jag tänkte så här, vadå går så långt att socialen tar hennes dotter? Alltså, vi pratar här om en jävla idiot som liksom har tagit sina två barn till världens farligaste land för att ansluta sig till en terroristsekt. Och så låter de barnen vistas i en miljö där det alltså finns bomber som man kan leka med, så uppenbarligen då sprängas med skiten. Alltså, att barnen tas ifrån en sån människa är inte långtgående. Det är hennes omoraliska och förkastliga beteende som är långtgående. Är du med? Men när jag sen liksom stillade den här initiala ilskan, så landade jag i en annan insikt. Och det är att jag då har blivit som vänstern. Alltså, jag har blivit som en queer-feminist vid Södertörns högskola som då börjar grina av att bli tilltalad med fel pronomen. Liksom.
Ja, men det måste vara rätt besvärjelse, annars blir det fel.
Ja, alltså, ja. Vad jag menar är liksom att om jag liksom försöker kyla huvudet lite, så när han uttrycker sig på det här sättet, istället för att bli vansinnig över formuleringen som kan liksom tolkas som att han offerstämplar en terrorist, så kan man fundera över vad är det han faktiskt försöker säga. Och vad jag tror att han försöker är att beskriva att hon blev mer och mer nedgången psykiskt, och i samband med det tog socialen hennes barn. Och jag tror inte att han liksom lägger någon egentlig värdering i det, utan det här är ett porträtt av den kvinnan och hennes syskon, där en del i den berättelsen är att hon började må dåligt och socialen tog barnen ifrån henne. Då kan man liksom argumentera för så här, det hade till och med varit konstigt om han hade lagt ut orden om att det var liksom att socialen borde ha tagit barnen långt tidigare, och att det inte överhuvudtaget är synd om henne. Det är liksom en poäng som ligger helt vid sidan av det här, och det är ingenting en journalist ska ägna sig åt, utan även om man kan tycka att han är skitotydlig, så kan man ju då välja att försöka förstå eller
tolka
missförstå.
Välvilligt liksom.
Ja, exakt. Mm. Och det här blir ju då en gränsdragning, för att man kan tycka att om vi accepterar för slarvigt språk kring terrorister, så kan det bidra till att deras ansvar liksom förminskas i folkmun. Samtidigt så tycker inte jag att högern ska ägna sig åt en massa så här språkliga pekpinnedebatter som drar bort fokus från vad det egentligen handlar om. Alltså, jag tycker att högern idag ägnar för mycket energi åt att börja grina när någon säger IS-resenär istället för terrorist. Mm. Och jag menar att det bara är liksom när det sker, alltså att man medvetet bagatelliserar gärningen, det är då det är värt att reagera. Så i motsvarande situation så är det ju legitimt att då från liksom att reagera. Säg att man är en manhaftig kvinna och så blir man kallad han, eller att man är en späd snubbe och så blir man kallad hon av någon som försöker provocera en. Då har man ju all rätt att reagera. Men om man vaknar upp en morgon och känner så här, nej men fan, jag är nog lite kvinna ändå, så kan man ju fan inte börja grina över att resten av världen inte har vaknat upp med samma insikt. Liksom.
Ja, ja, ja.
Är du med?
Ja,
vad tycker du om den här...
Så här ett, så, min spontana reaktion apropå det du tog upp är ju så här... Ja, alltså det sjuka i storyn är ju att SOS inte tog ungarna ifrån henne bara auto,
ja,
för att hon hade åkt till en terrorsekt med,
ja,
ungarna.
Ja.
Alltså, det hade ju SOS gjort. Om det hade varit, hade handlat om någonting annat än muslimer, hade ju SOS gjort det.
Mm.
Om någon kristen jävla familj hade åkt till liksom Kongo, Kongo liksom gått med i Lord's Resistance Army och sen sprängt bort ena ungen och kommit tillbaka, men då hade SOS tagit ungarna,
ja,
direkt,
visst,
alltså vid Arlanda, ja, man hade skickat ner insatsstyrkan och hämtat ungarna. Alltså, men i det här fallet så är det lite så här, ja, men det var hennes depression som fick det, alltså att flytta på ungarna. Ja, det är ju provocerande.
Ja, visst är det det.
Samtidigt så, man kan inte komma ifrån att många gånger har ju språkbruket varit så jävla slappt kring det här.
Mm.
Alltså, och det måste ju nästan varit medvetet från SVTs sida. Då varje artikel vägrar benämna dem som terrorister.
Mm. Ja, men visst. Alltså, jag vacklar ju i det. Alltså, jag vacklar i det. Det är därför jag liksom genuint vill ha din åsikt. Alltså...
Det blir ju en metadebatt, men samtidigt så här, det går ju precis som i klippet innan, det går ju inte... komma ifrån att den metadebatten är värd att vinna, för den inpräntar någonting i huvudet på folk.
Jag vet, men vad fan, borde man inte hålla sig för god för att hålla liksom på med det här, alltså pekpinnar om så här, ja, men du säger inte fallet, exakt, ja, rätt bara.
I det här fallet så är det ju uppenbart att journalistens intention är ju inte att förminska övergreppen de har gjort.
Exakt, jag tror ju inte det.
Medans det är uppenbart att sånt är fallet i andra liksom reportage som har gjorts om de här människorna.
Mm.
Och det var ju väldigt tidigt i, jag kommer ihåg, du kommer ihåg IS Hona Gate liksom. Då var det ju väldigt tydligt att journalisterna i början försökte ju med det. Då var det så här gullig porträtt. Och sen när debatten började handla om IS Honor och folk började bli så här arga på riktigt och lite så. Då sen började du första gången höra kritiska frågor. Men det märkliga är att det ställdes aldrig några kritiska frågor till dem som återvände innan.
Nej.
Det ställs kritiska frågor till från och med nu, då journalister åker ner till Syrien och träffar dem i de här lägrena och ställer lite kritiska frågor. Men när alla de här människorna som har liksom kommit hit 2014, vi har haft den här diskussionen sedan 2014-15. Det är ju ingen av dem som liksom journalister har jagat upp och ställt kritiska frågor gentemot.
Nej.
På sin höjd en så här mysig fråga, typ så här, men du visste ju hur de var när de gick med. Och så var det så här, nej men jag trodde att de skulle vara väldigt goda. Och sen bara, där är slut. Och det är ju klart att då är det rimligt att isolera ett fenomen. Exempelvis att de beskrivs som resenärer eller välgörare eller ambulansförare eller vad fan det är liksom. Och sen och hitta det som ett blåmärke och trycka på det hos journalisterna och skapa lite vrede kring det. Det tror jag har fått väldigt många journalister att skärpa till sig.
Jag tycker precis, och det här med hur kan glida in i liksom nästa tanke jag har, för jag, journalistiskt arbete blir väl liksom på något sätt temat då, för jag såg också Uppdrag granskning om unga förbrytare, har du sett det?
Ja.
Vidrigt, jag kokade när jag såg det. Det var ju en snubbe där som dömdes. Han hade ett straffvärde på 31 månader, men efter alla jävla straffrabatter och skit så släpptes han efter 2 månader, och det är ju så jävla stötande. Men vad som är nästan lika stötande är hur det här mottas då av de i alla lägen sakliga och opartiska journalisterna på public service. Här är 2 frågor som ställdes i morgonstudion i SVT till han som hade gjort det här reportaget för Uppdrag granskning.
Det här med straffrabatt, det är ju en omdiskuterad fråga, precis som du var inne på. Är det här ett inlägg i debatten?
Nej, det är det ju egentligen inte, för att som jag sa, alltså, han har ju hållit på i så tidig ålder att han skulle inte ens beröras av en ändring som man nu diskuterar. Det är ju från 18 och uppåt, 18 till 20.
Men nu är han 19.
Men, Nu är han 19, men han har ju hållit på, alltså det hade inte spelat någon roll när han dömdes när han var 15 eller 16.
Men vad säger du, Petter? Alltså, det här, här visar ni alltså upp en kille som gång på gång begår brott utan att polisen kommer åt honom. Han får ju inte särskilt långa straff för brotten han, han döms för. Är inte det här ett sätt att ta ställning?
Det här
oh my god, den sista frågan. Ja, den det... sista frågan vill man ju bara slå sönder saker när man hör.
Ja, jag vet. Och det här är, jag vill ta ett till exempel som är tidigare. Och vi har haft det här uppe i podden tidigare. Alltså, för jag tycker det här påminner om när han Joakim Rist skrev en rapport om kostnaderna för asylinvandring. Och då ställdes det frågor på just det här temat. Vilka politiska krafter kommer gynnas av det här? Liksom. Vi kan bara lyssna på hur det lät också.
Vad tror du, det här är ju en het fråga nu i valrörelsen. Tror du att den kommer användas i valrörelsen, den här rapporten?
Det tror jag kanske inte så mycket. Jag vet inte vad mer jag ska säga om det.
Jag bara undrar om det är sånt som du har liksom tänkt och tagit hänsyn till när du gör en sån här rapport som förmodligen kommer bli kontroversiell.
Jag vet inte om jag ska jag tänka på hur den kan komma att användas i valrörelsen. Jag tror att
om det finns en
fråga där människor efterfrågar kunskap och jag levererar kunskap, så tror jag att jag gör någonting bra. Mm. Mm. Och om sen vissa vill använda det som slagträ för det ena eller det andra, jag tror att nettoeffekten av att försöka komma med kunskap i frågor som debatteras är en bra sak.
Tack så mycket
för att
du kom till.
Hey. Alltså, och det jag tänker då är så här. När jag gör reportage om att Greta träffar Obama eller ensamkommande afghaner som är självmordsbenägna. Mm. När sådana reportage görs så ställs ju aldrig samma typ av frågor. Alltså så här, vad tror du?
Jag tror det görs i redaktionsrummet.
Så du tror att de säger så här, vad tror du om hur det här Greta-reportaget kommer användas av politiska partier? Eller
är inte
reportaget om att det är synd om de här ensamkommande afghanerna ett inlägg i debatten?
Tvärtom.
Hur blir frågan?
Frågan som ställs gynnar den här frågan.
Mm.
De känner ju att de gynnar.
Jag tror inte det. Jag tror inte att
det är därför hon ställer frågan, för hon är ju van att tänka så. Det är ju inte en ny tanke som ploppar upp att sätta den frågan. Det är en fråga som dyker upp varje dag på deras redaktionsmöten. Och det här har journalist efter journalist erkänt. Att särskilt mellan 2010 och 2014 så gynnar det här SD. Var fråga nummer ett som hela tiden ställdes när de rapporterade om brott, om invandring, om alla de här. Gynnar det här SD? Och journalist efter journalist har ju svarat på frågan då de säger så här: nej, men vi undvek att skriva om saker som gynnade SD.
Ja, okej. Okay. Och det är möjligt att det stämmer. Det är helt horribelt ifall det är så. Men jag tror inte att det finns särskilt många journalister. Jag tror de är jävligt lätträknande då, journalister som medvetet sitter och klurar på liksom bästa sättet att gynna ett visst parti. Jag tror inte de går enskilda
partier. Men jag tror gynna frågan, ett inlägg i debatten. De kanske skiter i det partipolitiska, men det är ju uppenbart att de anser att det finns en god och en ond sida i det här.
Ja.
Och då är det ju farligt att gynna den onda sidan. Och det är bra och gynnar den goda sidan.
Jag tror inte ens att det är så medvetet. Jag tror helt enkelt att det här är så jävla djuprotat att de inte ser sig själva. Alltså, de märker inte att de själva är vinklade. Men deras egna preferenser och åsikter liksom formar hur deras frågor formuleras. Så det skiner ju igenom. Alltså, du får inte den här... De här frågorna ställs inte kring... Alltså, så fort man kommer med förslag om hårdare straff så blir det så här forskningsfrågor. Ja, men vad säger forskningen om det här? Men det blir inte det om det är en fråga om att höja A-kassan. Vad säger forskningen om det här? Om sysselsättningseffekterna? Alltså, det blir liksom inte samma sak. Och det är ju deras preferenser som skiner igenom.
så här, jag kan köpa det på ett större plan, men i flera fall är det ju så här, det är uppenbart att du, din första frågan du ställer när det är en ond fråga är, vem gynnar det?
Mm.
I den här ond-god-skalan.
Mm.
Då är det ju helt omöjligt att de inte tänker tanken om det är en god fråga. Vem gynnar det här? Att det känns bra i magen att de gör ett bra reportage som gynnar det goda.
Mm.
Det är alldeles uppenbart. Det vore helt omöjligt om det inte vore så. Brist var det ju liksom. Det är ju hans tystnad som gjorde det hela. De har ju ställt den här frågan 1000 gånger, så här, riskerar det inte att gynna?
Mm.
Det är ju den här klassiska frågan som ställs hela tiden när det är sådana frågor. Men jag har märkt den här uppdraggranskning-grejen har ju också liksom exakt samma debatt har ju växt på sociala medier och sånt där det är så här, ja, vem gynnar det här reportaget? Mm. Vem är det som gynnas av att vi utmålar de här? Och det blir så sjukt för att det är så här, det beskrivs som någon farlig högerkonspiration att beskriva att en snubbe är dömd för 212 brott liksom. Mm.
Alltså jag fattar inte riktigt att det är, alltså, för att man använder ord som utmåla, det är inte vad det är. Det är alltså ett reportage som beskriver precis hur det ligger till liksom. Alltså det är inte att utmåla någon på det ena eller andra sättet. Alltså det är ett försök från en journalist att beskriva en verklighet liksom.
Three strikes, you're out. Man kan ha diskussion om det är verkligen helt rätt metod och allt sånt. Men kan vi enas om 200 strikes, you're out? Va? Ja. Det känns som en ganska bra buffert zon liksom, att inte klämma åt någon stackare som råkar åka dit. Jag har väldigt stor otur 3 gånger.
Ja, men också, fy fan för det där jävla programmet.
200 strikes, you're out. Känns som en...
Om man märker den här, han som kallas då för Hassan, fy fan vad han bara leker med dem.
Ja.
Alltså så här, han snor en bil i väntan på att han ska bli fängslad liksom. Och så hamnar han i fängelse eller så här ungdomshem för 711 gången liksom.
Vet du hur mycket sådana kostar i en dag?
Ja, men det som är grejen är så här, så behöver man bara sköta sig 3 månader så är det dags för en jävla biobesök igen. Vad fan är det som pågår? Ja. Alltså hur fan kan det vara möjligt att han bara behöver sköta sig 3 månader när han har liksom ett straffregister på 200 någonting punkter? Det är ju helt sjukt.
Och det är också arrogansen ni säger, men ångrar du bara nu?
Nej, men precis.
Han ångrar inte någonting.
Och hur han resonerar också, jag vill ju kräkas. Bara så här, jag har ju fått mitt straff. Liksom så här, så jag har fått mina 2 år. Och så säger han så här, två år av mitt liv har försvunnit, säger han ena sekunden. Sen så nästa sekund så berättar han så här, jo, men att hamna i fängelse, det är liksom, det är en jävla picknick. Nej, här får man bara lära sig liksom att bli grövre kriminell och liksom typ som en jävla plantskola för kriminella där man får bättre kontaktnät och skit. Men då är det för fan inte 2 år som har försvunnit. Det är som 2 jävla universitetsår eller någonting. Han har ju bara förkovrat sig.
Jag blir så himla liksom provocerad av diskussionen, för då dyker upp alla de här jävla Ann Ramberg-typerna och juristtyperna som säger så här, men det ska inte baseras på så här, straff ska inte baseras på känslor och vedergällning och sådana saker. Det ska baseras på liksom proportionalitet och forskning och lala. Men visa mig den forskningen som säger att 2 månader är tillräckligt för att någon ska byta beteende.
Ja,
alltså det de gör är att de säger så här, nej, men det finns ingen forskning för en individs återfallsfrekvens, alltså den individuella återfallsfrekvensen, om den sitter längre period, säger de. Men visa mig den som säger att en persons rehabilitering, för de påstår ju att det handlar om rehabilitering.
Mm.
Visa mig den forskningen att till exempel en misshandelsrehabilitering enbart tar 1 månad. Eller 2 månader.
Nej, men precis.
Det finns ingen sån data. Den kortaste programmet kriminalvården har för misshandelsrehabilitering är typ 5 månader.
Mm.
Minst.
Mm. Ja, men sen så är det också det här att man pratar om att ja, men det har ingen avskräckande effekt, pratar de ofta om. Så här.
Det handlar ju inte om de här människorna.
Det är bara en aspekt av 1000.
Ja.
Alltså, när man också har så här straffrabatter, fan, alltså, det handlar ju också om vad som är anständigt. Om en snubbe har våldtagit 3 gånger så blir effekten liksom att ja, men tredje våldtäktsoffret, din våldtäkt, det var du får leva med. Det, på tal om proportionalitet, ja, så här, ja. Han får inte sitta särskilt länge för den, liksom, utan den får du liksom leva med. Alltså det är bara så här, mängdrabatt liksom.
Men det finns ju en argumentation som de anför är varför man har mängdrabatter. Mm. Och det är att om det bara plussas på hela tiden,
mm,
så blir det till sist incitamentet att inte begå det grövsta brottet försvinner. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Så du rånar en bil eller liksom du,
ja, precis, snor grejer, skjuta sig ut ur situationen, ja, liksom.
Och sen så blir du, kommer du upp i livstid, då kan du lika gärna börja döda folk liksom, för, mm, att komma loss,
mm.
Det är ungefär så de resonerar,
mm.
Men det är ju väldigt sällan den rabatten används på det sättet, utan rabatten används ju vid mindre mängdbrott som inte alls tillsammans plussas ihop och blir livstid. I, mm, wish they did, mm. Men det gör de ju inte,
mm.
Ja, men jag tycker det är, alltså, när man tittar på det politiska klimatet, då är det så här, om man läser SVT verkar det som att så här, folk är sjukt delade. I det politiska klimatet är det ju fan total konsensus att folk ska ses in nu ju.
Mm.
Vilket, det är väl bara marxisterna som är emot.
Ja.
Alltså, till och med COL är ju så här, se in dem.
Mm.
Så jag menar, nu drar regeringen agerar lite stoppkloss för de är så jävla sega liksom, men det kommer, antingen så kommer det som en tsunami senare, eller så kommer det sakta men säkert nu,
mm.
Med bara väldigt hårda straffskärpningar,
mm. Det vore underbart.
Det är väl fan episkt.
Ja, verkligen.
Vi blev anklagade.
Blev vi?
Love.
Ja.
På Twitter, att inte känna till ungdomskulturen,
mm.
Och det var förmodligen för att, jag vet inte vad det var. Var det att vi hade bashat folk som skriver med små bokstäver på Twitter?
Ja, det är väl det. Och så,
vi hade inte koll på ungdomskulturen.
Ja, och du hade fel kring en meme. Du trodde att det var...
Fast jag tror inte det var det en referensen. För memen kommer från 80-talet. Alltså inte själva memen, ja, men den filmen kommer från 80-talet. Ja. Så det är helt omöjligt att det är det. Utan de kände att vi inte hade koll på ungdomsrörelser.
Ja.
Och det är ju den här... det är ju en stil. Det är liksom... Som folk var emo i skolan med. Nu är de på ett visst sätt på nätet.
Mm,
och det,
mm,
är att skriva med små bokstäver och vara lite så här blasé kring saker och ting.
Jag är rädd att jag är ganska blasé inför att folk som skriver med små bokstäver.
Men det var några anklagelser. Och jag vill säga att det tog. På mig tog det.
Ja, inte på mig.
Men det var ju liksom... Anklagelsen var... I tråden efterföljande så skrev de att vad har millennials gett oss? Och det kände jag, för det första gav vi er kulturkriget. Det var så här, utan oss så hade vi inte haft kulturkriget.
Jag vet inte fan om jag ens räknar som millennial. Jag är gubbstrutt, jag är 84.
Nej, sorry.
Ja, jag kan leva med att inte vara millennial.
Du är inte millennial, men vi millennials...
Mm.
Jag räknas som millennial, jag är en tidig millennial,
mm.
Och det här är också en grej med millennials, att de säger aldrig att de är millennials, utan de är en viss form av millennials. För alla är snowflakes liksom,
yeah.
Men en grej, de frågade så här, men vad har millennials gett oss?
Mm.
Och jag tyckte det var en relevant fråga. Vad är det egentligen millennials har gett oss?
Mm.
Och jag vågar påstå att vi gav internet i dess nuvarande form.
Ja, men fan, det är ingen liten gåva.
För jag menar, infrastrukturen byggdes av liksom av en tidigare generation.
Ja.
De som satt på så här Usenet liksom boards och BBSer och skrev, ja, så här, ja, tidiga 80-talister och sena 70-talister. Det var nördarna där som byggde upp liksom det fysiska fundamentet, mm, på något sätt. Men det var ju alla millennials som gav alla coola tjänster. Alltså, mm, som gjorde det enkelt. För vi blev tvungna att lära oss liksom programmera och göra hemsidor och sånt. Men skulle du byta bakgrund på din Lunarstorm-sida, du var tvungen att kunna HTML liksom. Det var vi som gav enkelheten.
Mm.
Vi,
mm,
gjorde internet tillgängligt för människor att skriva med små bokstäver på. Och jag kände det var en fruktansvärd anklagelse. Det är första gången jag kände mig kränkt över att bli generationsutpekad. Det var en annan del i den anklagelsen. Nämligen att vi inte har koll på ungdomskultur. Men det är väl en anklagelse som riktas mot oss gubbar hela tiden?
Ja,
alltså, eller...
det är ju så det är. Alltså, det där har ju varit liksom ungdomens roll genom alla tider. Att vara så här, åh, ni fattar ingenting.
Ja,
mm.
Och jag menar, motsvarigheten, om man tittar på så här, ja, men 70-talister, de sa ju så här, nej morsan, synt är en livsstil, inte en fas, du vet, så här. Och så här, 80-talisterna känner så här, nej mamma, gaming är en livsstil, inte en fas. Mm. Och de här 90-talisterna är så här, nej Anna, för de använder inte sina föräldrar, jag kallar sin morsa förnamn. Att vara reply guy för Moa Wallin på Twitter i små bokstäver, det är en livsstil, inte en fas, liksom. Det är så här, jag tror det är det som... som liksom, vad vi ser här. Mm. Och det är bara gulligt, det går över.
Det går fan över.
Ja. Men det var allt för den här veckan.
Det var det.
Vi har lite shoutouts.
Mm.
Men före det vill jag säga till er, så ni som vill bli patreons, gå in på patreon.com/godton. Där kan man bli patreon för bara $1 per avsnitt. Och det är ett enormt stöd.
Ja, verkligen.
Så spana in det, då får man tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är typ över 400 inbjudna nu.
Mm.
Och samtidigt så kan man även gå in på Instagram god_ton för att ta del på lite bilder och sånt. Och varje gång jag säger det här, då drar Per fram sin mobil och kom på att han ska ta en bild för Instagram och kom på det. Men vi, där brukar vi liksom lite så här småhinta om vad liksom nästa avsnitt kanske kommer handla om, eller om vi har någon gäst och så. Och annars, shoutout.
Just det.
Vi börjar med Christopher Reyer. Och honom förtjänar en jävla ursäkt, för det har tagit så jävla lång tid för honom att få sin shoutout. Det har gjort det för många andra också, men just honom är särskilt, för han är, fan högsta nivån alltså.
Är det sant?
Ja, helt sjuk. Fyf. Jag måste jag måste gå och hälsa på honom. Och han bor inte så långt bort i Lund.
Oh, ja,
så tack så hemskt mycket Kristoffer.
Ja, herregud, stort tack.
Din custom shoutout är #backahanif. Det är fan episkt. Det är den bästa custom shoutout jag någonsin hört. Olof Johansson har en mer icke-kontroversiell shoutout. Det är, eller ja, eller tvärtom, en kontroversiell. Han säger Greta Thunberg, Kristi brud. Jag förstår inte helt referensen.
Ja, men du har ju liksom varit där och huggit några gånger att hon,
ja,
är någon slags...
fast Kristi brud var ju, nej, en fanatisk följare av Jesus.
Ja, det är sant.
Var det inte? Är det inte att hon, precis, är Jesus? Det, ja, har ju Svenska kyrkan sagt.
Men Kristi brud, vad är det? För jag
hon
tänker,
är bara
jag,
en kvinnlig...
Alltså, jag tänker direkt på Knutby, men det finns ju någon ursprunglig anledning till Kristi brud. Alltså inte Kristi brud, men Maria.
Nej, han var ju, han dog ju virgin.
Ja.
Han och de där 12 snubbarna i öknen gjorde ingenting, jag lovar. Nu är det ingenting. Men jag säger bara, om man hade varit gay i Mellanöstern.
Mm. That's the place to be.
Runt 30, år 30. Säger jag bara, och du hittar dina 12 boys. Då drar man ut i öknen ett tag.
Det är fan sant.
Ja. Annars kör vi Adam Gudjonsson, Andreas Bråt, Rocky, Robert Hallgren, Anders Bell, Victoria Ardakani och Peter Lindberg.
Stort
tack för att ni är patrons. Har vi glömt er, hör av er. Jag ska ha addat alla på Facebook, till Facebookgruppen. Det ska vara klart. Men det kan fortfarande vara så att det är fel mail och sånt. Så det är bara fortsätt spamma oss tyvärr på Patreon, så får vi lösa det. Det här logistiksystemet vi har just nu är lite, det har blivit lite bättre, men det är fortfarande i stor utsträckning icke-fungerande. Det är folk som ska få sina t-shirts som inte har fått igen. Det är jobbigt med storlekarna att hålla reda på och sånt. Så jag håller på att bygga ett nytt logistiksystem för att lösa det här.
Håller du på att bygga det?
Ja.
Det var mer än vad jag visste.
Ja, men fan, du behöver inte veta sånt. Du fattar ju inte.
Nej, jag vill inte veta.
Exakt. Så det gör vi för tillfället. Så vi ber så hemskt mycket om ursäkt, men det håller på att fixas. Men för övrigt vill vi tacka alla våra patrons.
Verkligen.
De börjar bli ganska många nu.
Ja.
Vi skulle kunna ha en sån här live-podd, kanske. Det vore kul att göra någon gång.
Mm, verkligen.
Bjuda in lite folk eller något. Då hade de kanske dykt upp, våra patrons.
Ja, det vore skitkul.
Ja. De borde få första king på biljetterna.
Ja, du får administrera det där.
Okej. Men det var på riktigt denna gång allt för den här veckan.
Det var det.
Och sen ses vi nästa. Hej då.